ber Herre i Jesu namn. Amen. Tack ska ni ha. Jag hoppas att min röst håller. Jag har lite problem med den, men jag ska försöka predika lite mer radikalt som kompensation. Jag ska ju få snart på semester, så man måste ju lämna något brännmärke efter sig, tänker jag. Så här. Som en enkel man tänker. Vi talade ju förra veckan om Guds storhet, i alla fall ett försök till det. Att försöka beskriva vem Gud är. Att han oftast är mycket större än vi kan ana och vi kan tänka ut. Och i kontrast med den stora guden så blir vi ganska små och syndiga av oss, vi människor. Och det i sin tur leder förhoppningsvis, och det borde i alla fall vara så, alltid till att vi omvänder oss till Gud för att få hjälp från Gud. Och lite på den vägen ska jag vilja ta er. Jag hoppas åtminstone att du får dåligt samvete minst en gång. Att du lite blir omskakad. För det är ju roligt som predikant ibland. Att jag vet inte om det är någon egotripp eller vad det handlar om. Men jag hoppas att Gud på något sätt ska... Han är ju radikal. Jag är inte lika radikal som Gud, så det är ju i alla fall inte han som talar. Det är ett försök till att reflektera vad jag tror han vill säga till oss den här tiden. Vi har ett par bibelverser från Lukas 15 som vi kan läsa i Jesu namn. Alla tullindrivare och syndare höll sig nära Jesus för att höra honom. Men fariseerna och skriftlärda kritiserade honom ständigt och sade: den där mannen tar emot syndare och äter med dem. Så hoppar jag lite framåt, där just han har berättat den första liknelsen. Och konklusionen av den så låter så här: jag säger er, på samma sätt blir det större glädje i himlen över en enda syndare som omvänder sig än över 99 rättfärdiga som inte behöver någon omvändelse. Och så kommer konklusionen av den andra liknelsen: på samma sätt säger jag er, det blir glädje bland Guds änglar över en enda syndare som omvänder sig. Och så hoppar vi till slutet av Lukas 15 och drar konklusionen av den tredje liknelsen. För min son var död men har fått liv igen. Han var förlorad men är återfunnen, och festen började. Hans äldre son var ute på fälten. När han nu kom och närmade sig gården fick han höra musik och dans. De dansade på den tiden. Han kallade då till sig en av tjänarna och frågade: vad kunde detta betyda? Tjänaren svarade: din bror har kommit hem, och din far har slaktat gödkalven eftersom han har fått honom välbehållen tillbaka. Då blev han arg och ville inte gå in. Hans far kom ut och försökte övertala honom. Man svarade sin far: här har jag slavat för dig alla dessa år och aldrig gått emot ditt ord. Och mig har du aldrig ens gett en killing så jag kunde fira tillsammans med mina vänner. Men när han där kommer hem, din son, som har festat upp din förmögenhet tillsammans med horor, då har du slaktat gödkalven för honom. Fadern sa till honom: mitt barn, du är alltid hos mig och allt mitt är ditt. Men nu måste vi fira och glädja oss, för din bror var död, men har fått liv igen. Han var förlorad, men är återfunnen. Så låter Herrens ord. Och vi talade förra veckan om att få en rätt bild av den Herren, den allsmäktige helige Guden. Vi nämnde snabbt att en dos Guds fruktan och förståelse för hans helighet är nödvändig för att vi ska kunna leva ett balanserat och sunt kristet liv här på jorden. Slutsatsen, om jag bara får påminna oss om den, slutsatsen var att om vår blick är fäst på vår frälsare, så leder det till ett icke-centrerat och mindre egoistiskt liv. När vi ser på honom och tar del av hans liv, så leder det till att någonting händer med mig, att jag bryr mig mer om människor omkring mig än att jag ska bara uppfylla alla mina egna begär som jag ofta har på min insida. Men idag ska jag vilja tala om någonting som handlar om lite samma sak, men ändå inte. Och någonting som jag finner är minst lika viktigt. Och när jag läser Bibeln, jag har nu försökt läsa den några varv från perm till perm, så hittar jag en sak som alltid finns på Guds agenda. och det är omvändelse. Läser du från början till slut så förekommer det som en röd tråd genom hela historien. Hur en sak som Gud längtar efter, gång efter gång efter gång. Och det är omvändelse. Och vi ser där en bibeltext som kom upp här på väggen i Hesekiel 18. Att skulle jag finna någon glädje i den ogudaktiges död, säger Herren Gud. Nej, jag vill att han vänder om från sin väg och får leva. Och så omvändelsen är någonting som hela tiden är på Guds hjärta. Till den vida grad att han är villig, Gud alltså, att göra vad som helst. För det ska underlätta för dig och mig att omvända oss. Och det yttersta exemplet på det är ju Jesus. Gud sände Jesus till oss för att vi på ett konkret sätt ska kunna omvända oss till honom. Omvänd oss bort från våra egna syndiga vägar och till Herrens egna bättre vägar. Texten som är lång och intressant på väldigt många sätt. Så måste vi säga att ursprunget till den här liknelsen, den är ju vers 1 och 2. Att skriftlärda och fariseerna, de hade tydligen en sak de höll på med. De höll på att kritisera Jesus. Det är någonting som är fel med dig om du håller på att kritisera andra människor. Om man nu får man säga som det vet jag inte, men jag sa nu det i alla fall. Det är någonting som är fel med mig om jag håller på och talar illa om andra människor. Och nu talar vi alltså om skriftlärda och fariser, alltså de som borde vara det mest gudfruktiga som fanns på hela jorden. De kom ju till cirka 200 år före Kristus av en enda orsak. Att de tänkte så här, att nu fyller vi och följer hela lagen. Och så skapar vi lite extra lagar för säkerhets skull. Så att Jesus Messias ska komma lite snabbare till oss. Och det är lite paradoxalt att han dyker upp och de känner inte igen honom. Men det är någonting som inte stämmer med dig och med mig om vi går runt och kritiserar våra medmänniskor. Och det var det som fariseerna höll på med. Det står att de ständigt kritiserade. Och varför gjorde de det? De sa det. Att han tar emot syndare. I det fallet troligen anspeglade sig på prostituerade. Han tar emot syndare och äter med dem. Och här kan det vara teologiskt intressant och bra för dig att känna till att i den judiska kulturen, att hur accepterade du en annan människa? Jo, genom att du åt tillsammans med dem. Delade du en måltid så var det på något sätt ditt sätt att säga, jag accepterar dig. Du är värdig att dela en måltid med mig. Så när Jesus delade måltid med de här människorna, så sa han också, jag accepterar er. Jag accepterar er som människor, trots att de kanske inte höll med om allt. Eller Jesus höll naturligtvis inte med om allt som hände och de gjorde. Man accepterade människorna för vad de var. Och detta kunde inte fariseerna förstå. Hur kan Jesus acceptera syndare? Hur kan han vara Messias? Hur kan han vara Guds son och leva med människor som gör allt annat än vad Mose lag sa att man skulle göra? Och det utgående från den anklagelsen som Jesus får, denna kritik som han tar emot, som han sedan delar dessa tre liknelser. Och alla dessa tre berör ju om saker som har kommit bort och blir återfunna. Vi har fåret som springer iväg. Vi har myntet som tappas. Och vi har sonen som drar bort. Och varenda konklusion är den. Varenda slutpoäng är den. Att det blir en fest när det som var förlorat blir återfunnet. Och det är någonting som borde studsa till i din ande, i ditt hjärta. Varenda gång en syndare omvänder sig till Jesus. För det borde vara någonting som är den mest glädjande upplevelsen du kan ha. Att en människa bara kommer till Gud och tar emot hans nåd och förlåtelse. Vi kanske inte alltid tänker på det. Att när vi läser den här texten, jag själv predikar ur den säkert 20-30 gånger. Så man drar i alla möjliga predikningar. Och sen tänker man det är riktade till det förlorade. Texten är riktad till att man ska uppmuntra de som är förlorade. Och det är sant. Men texten som när Jesus berättar den här liknelsen så riktar texten egentligen enbart till fariseerna och de laglärda. Och jag tror ju att när Jesus kommer till liknelsen nummer 3 i slutet, som handlar om den här sonen som kommer hem och hör att det är musik och dans, då tror jag att de här fariseerna blir lite irriterade och upprörda på Jesus. För jag tror att då känner de, men det är mig som Jesus talar om. Och låt oss tänka lite på vad den här sonen sysslade med. Låt mig plocka fram några saker. Hans bror har varit borta länge. Levt ett svårt och jobbigt liv och kommit hem. Och det är fest. Bron reagerar. För det första så blir han arg och vill inte gå in. Det är någonting i det religiösa som alltid blir arg. Man blir ilsken. Det är någonting man inte håller med om. Någon lag eller någonting som händer i stan eller någonting som inte händer i stan. Men man blir arg. Det religiösa har en tendens att vara upprört och argt hela tiden. Så ska det inte vara med Guds folk. Vi kan bli upprörda, vi kan komma till det lite senare. Men vi ska inte gå omkring och vara emot och vara arg hela tiden. Och låta det på något sätt styra oss och vårt liv. För det andra, så säger han, här är slavat för dig. De religiösa människorna ser kristendomen som att uppfylla plikter, lagar. Man ska göra det ena, man ska göra det andra. Men det är ingen glädje, det är ingen frihet, det är ingenting överhuvudtaget som är roligt. Utan det är bara ett slaveri hela tiden. Jag har suttit med ganska många unga och äldre troende de sista 20 åren. Där de upplever det kristna livet är så tungt. Livet är tungt, livet är svårt, det är inte det här handlar om. Men livet tillsammans med Gud borde alltid upplevas som någonting mer positivt än någonting som är slaveri. När sonen hade jobbat hela sitt liv med den här fadern och upplevde hela tiden det här livet som ett enda stort slaveri. Och det kan lätt bli så med dig och mig om vi lever efter lagen. Vi lever efter en bild att Gud är den här hårda, stela gubben som slänger ner blixtar i huvudet på en. Så upplever jag någonting som bara ska bestraffa oss. Det är ett slaveri. Men det kristna livet är ju, om vi är slav till någonting så är vi slavar i Kristus. Och jag kan säga av erfarenhet, det är ganska bra att vara slav i Kristus. Det är en väldigt bra slavdrivare, är min lilla erfarenhet av honom. För det tredje. Observera att tjänaren tidigare sagt så här, din bror har kommit hem. Hur säger den här sonen, den här brodern själv? Han säger, när han där kommer hem, din son. Han talar inte ens om honom som sin bror, utan han talar om han där, din son. Någonting som går snett i våra relationer. När vi hamnar in under lagen och det religiösa. Att vi börjar gå på vakt på varandra. Vi börjar undersöka varandra och säga, där har någon gjort det där fel, den har gjort det där fel. Och han där håller på så där. Men så ska det inte vara med den levande församlingen. Snart kommer de goda nyheterna. Jag måste bara spänna bågen lite här inledningsvis. Men det som händer med oss när vi bara följer lagen, när livet från Kristus och den heliga ande saknas från oss, då blir vi väldigt hårda, stela människor. När vi är arga, vi vill inte vara med i gemenskapen för alla andra är så syndiga och det är fel på allihopa. Jag såg besviken på församlingen, hör jag ganska ofta själv, folk som säger. Och troligen gör vi dumheter ibland. Men vi är en stor samling syndare och alla behöver Jesus. Bättre att se på honom än se på oss. Så länge vi hela tiden har blicken på Jesus så spelar det inte så roll att vi är en samling ofullkomliga människor. Det är vi alla beroende av Guds nåd och hans helige ande. Och jag tror, och nu kommer jag in vad jag vill tala om idag. Att det är det som händer med oss troende då vi går miste om livet tillsammans med Gud. Att då livet i den helige ande försvinner så är resultatet det som jag just berättade om. Att vi på något sätt tappar kontakten med källan till livet så blir vi arga. Blir icke-relationella och vi på något sätt tappar på något sätt kontakten med det som Gud har tänkt när han skapade oss och han skapade församlingen. Och jag tror det som du kan mäta dig själv med, om du vill ha någon måttstock idag för hur det är ställt med ditt liv tillsammans med Gud, så hur ser du på människorna runt omkring dig? Ser du det Kristus har skapat eller ser du människor med fel och brister? Också när du går ut bland normala människor. Jag vet inte vad vi är dock. Andra människor. Hur ser vi dem? Ser vi dem som Guds älskade? Eller ser vi dem som människor som bara egentligen är i vägen? Och jag tror att livet tillsammans med Gud är så extremt viktigt av den anledningen att då livet med Gud minskar inom oss så minskar automatiskt vår syn på människorna runt omkring oss. Vi är beroende av att få hjälp från Gud för att kunna se människorna på det sättet som Gud ser dem. Och det är så fantastiskt, jag vet inte om du har mött Gud någon gång, men det är på något sätt att när man har fått ett riktigt fint möte tillsammans med den helige ande så man älskar ju precis allting. Någon var glad i alla fall. Så har någon erfarenhet av det mitt ibland. Men det är så fantastiskt att människor som har haft så svårt med så kan man krama om. Jag vill inte om ni drar någon slutsats av det. Det är min tidigare liv här i församlingen. Men människor på något sätt som man såg på ett sätt så möter man Gud. Som inte upptäcker man någonting nytt. Det är som Paulus säger att slöjan tas bort från oss. Att vi hela tiden går med en slöja. Och det blir ett filter på något sätt att genom det filtret vi har så ser vi bara det som är fel i människor runt omkring oss. Men så tas slöjan bort när vi får ett liv tillsammans med Gud. Och mitt att upptäcka, ja, men hon är ju så fantastisk. Han är ju så bra. Och så vidare och så vidare. Men det behövs, kära vän, ett liv tillsammans med Gud. Intressant att observera och se. När Jesus undervisar så han är ju extremt radikal när det kommer till omvändelse. Jag vet inte om jag själv ska klara av att höra hans predikningar. För i full fart. Han var så extremt radikal när det kom till att följa honom. Man ska ta på sitt, man ska förneka sig själv och ta på sitt kors. Ordet för kors som Jesus använder i den texten, det är stavos som är samma ord som används när man korsfästs. Det är inte så lätt att följa Jesus. Man ska korsfästas. Och dö från sig själv fullständigt. Men trots att Jesus är så extremt radikal när han talar om omvändelse och priset att följa honom, så höll sig syndarna nära honom. Det är fantastiskt fascinerande. För, hör på det här nu, första versen i den här texten som vi börjar med. Det är så att alla tullindrivare och syndare höll sig nära Jesus för att höra honom. Det var inte Jesus som drog sig och letade upp dem, utan de kom till honom. Och vad ville de göra? Hur de ville lyssna på Jesus. Och vad sa Jesus? Ja, han höll ju på hela tiden med extremt radikala predikningar. Jag vet inte om du har läst Jesus predikningar. De är hårdare än mina. Väldigt mycket hårdare och radikalare än mina försök till predikningar. Men ändå så höll sig synderna nära honom. Och min poäng är denna. Att det är helt möjligt att leva i tro på omvändelsens nödvändighet och samtidigt vara en bästa vän med syndare. Det fungerar, tror jag, så länge vi har vår blick fäst på Jesus och låter hans liv bli vårt liv. Jag hoppas att du har någon bästa vän som inte delar din tro. Jag hoppas det. Varför det? Det ger en viss ödmjukhet, vet jag, av erfarenhet. För det handlar inte, ibland när vi talar om att Jesus älskar syndare och så vidare, så får man en viss känsla ibland att vi vill tona ner omvändelsens nödvändighet. Men det är inte det här handlar om. De här festtexterna i Jesus tre liknelser, de var ju ett resultat av att en omvändelse hade ägt rum. Så Jesus var väldigt skarp med och tydlig med att omvändelse behöver vi allihopa. Men samtidigt var det någonting i Jesus som gjorde att syndarna, de höll sig nära honom. Och min fråga till dig är, hur många syndare håller sig nära dig? Och om de inte gör det, varför inte det? För syndare dras alltid till Jesus. Och nu innan du får allt för mycket trauma här, ändå semestertider och sånt. Så Gud har gett oss ett fantastiskt hjälpmedel till det här. Det är inte så nu att du ska gå ut och bestämma dig, för nu ska jag bli vän med allt och syndare och jag ska vara en magnet för hela på något sätt Vasastats syndavälde. Nej, Gud har gett oss den helige ande. Har ni hört talas om honom? Den helige ande är på något sätt Guds verktyg till hur vi på denna jorden kan leva som någon sorts agent. I en förfallen värld så kan vi leva ut Guds liv. Min enkla övertygelse är att det borde vara en fullständig rättighet som besökare och medlem i denna församling att få erfara ett möte, ett dop i den helige ande. För det är dopet i den helige ande som gör att vi kan bli allt det som Jesus höll på med. Jesus sa att större saker än vad jag gjorde så ska ni göra. Hur all sin dag är det möjligt? Det går ju inte. Men för Gud är allt möjligt. När hans helige ande kommer till oss. Att vi behöver den helige ande för att kunna leva det liv som Gud har tänkt. Se på Petrus. Hur han var före och efter uppfyllelsen av den helige ande. Han var rätt frimodig, men samtidigt så förnekade han Jesus tre gånger och svor och förbannade. Jag har aldrig känt en man. Alltså han kändes för Jesus. Efter dopet, ungefär 40-45 dagar senare, efter att han förnekade Jesus, så får han erfara dopet i den helige ande. Han ställer sig frimodigt och predikar inför tusentals människor i Jerusalem om att Jesus Kristus är Messias. Och uppmanar folket till omvändelse. Och de får stygn i sina hjärtan och frågar Petrus, vad ska vi göra bröder? Och då säger han, låt er omvända er. Döpa er, ska ni få den helige ande som gåva. Och senare så blir han fast fängslade där och tempelvakter. Och stycket står så fint på ett ställe. De funderar, hur kan så olärda män hålla på så där? Och står det, men så mindes de att Petrus hade varit tillsammans med Jesus. Ibland så svarar det på ganska många saker. När vi har varit med Jesus så händer det saker med oss som folk inte riktigt kan förstå och fatta alltid. Men då säger de, då förbjöd de Petrus att predika. Hur svarar Petrus? Kom ihåg något, 40 bara dagar tidigare så att Petrus förnekar Jesus inför några få. Efter mötet med den helige ande säger han, det är för mig viktigare att lyda Gud än människor. Och med den övertygelsen och det resonemanget och frimodigheten så gick han och bar, det bar honom ända in till martyrdöden där han sen skulle korsfästas. Sen sa han, jag är inte värd att korsfästas som min Messias Jesus. Så sa de, det kan vi ordna, så korsfäste de honom upp och ner. Vilket är en mera jobbig erfarenhet. För att blod bara rinner ihop på en. Så det hände med Petrus när han fick möta den helige ande. Och jag har funnit nu tre enkla saker vad den helige ande gör med en människa. Den gör säkert jättemycket till, men jag tänkte att jag ska försöka få ner det till tre små saker här på kvällskvisten. För det första, vad den helige ande gör med oss är att vi blir mer lik Jesus. Är det någon som vill bli det här? Man skulle inte fråga sånt egentligen, men jag frågar i alla fall. Vi blir som magneter för evangeliet som människor drar sig till då de känner behov av omvändelse. Jag träffade i vintras en gammal bekant, vän till mig, som var mitt upp i värsta krisen i sitt liv. Och indirekt och direkt så bad han mig om hjälp. Och då svarade jag så här, vilket vissa kan tycka, att hur kan man vara så där fräck? Jag sa det, kom tillbaka dagen du är beredd att omvända dig, för nu kan inte hjälpa dig. Och det var en ganska god, väldigt nära vän till mig, så jag hade stor smärta och sorg och tårar när jag måste säga de här orden till min vän. Men jag visste att jag kan inte hjälpa honom, för han själv vill omvända sig till Gud. Här i veckan får jag ett samtal. Jag har aldrig varit så nervös över ett samtal tidigare. För då är den här personens mammas nummer som ringer mig. Och nu tänker jag, är det ett dödsbud jag får? Jag har suttit på ett möte med min chef. Så jag bara märkt att jag hade ett missat samtal. Och så ringer jag upp. Och så tänker jag, vad i all sin dag ska jag få höra? Men vad jag hör i den stunden det är att det är min vän på andra sidan. Och första meningen jag hör han säga så känner jag, nu är han beredd att omvända sig till Herren. Varför jag kan säga det här är att han önskar att församlingen skulle be för honom. Så bär honom gärna i böner en vän till oss som har varit med här förr och nu bor på en annan ort. Men jag tänkte så här. Att må vi kristna alltid kunna vara beredda när människor behöver Jesus. Nu säger jag förstås inte, man satt sig en sån parentes just där botten. Nu säger inte jag att jag är förstås någon perfekt person på det sättet. Men en bön jag har ibland, jag bara brukar be till Gud här, om det finns någon som behöver dig. Om det inte finns någon annan, sen nu mig i alla fall. Och en sån bön kan du be. För mitt i allt kan det finnas människor i din närhet som Gud bara funderar, vem ska jag använda? Alla människor är upptagna med sina egna bestyr. Med respekt för sådana som har det svårt och utmanande, det har jag full förståelse för. Man inte hela tiden kan vara i det läge att man är beredd att hjälpa hela världen. Men det kanske finns fem av er som idag ska vara beredd och säga, Gud, finns det någon som behöver dig? Använd mig. För vi behöver bli mer lik Jesus i den bemärkelsen att syndare drar sig till oss. Tänk på sonen, i den förlorade sonen. Han har just slösat bort allt han ägde. Han levde på svin, maten som svinen skulle äta. Han önskade att han skulle få äta det, står det. Och mitt i svinstian så kommer han att tänka på sin far. Och vad händer? Han dras till honom. Och jag tycker det symboliserar en mogen, andefylld kristen människans liv. Att när en människa är uppe i värsta krisen, elände och allting suger, så kommer de att tänka på dig. Och slår de sig, ja men den människan måste jag få träffa. Den människan måste jag få kontakt med. Låt oss bli sådana människor som är så fyllda med Jesus att syndare bara dras till oss. När de får en förnimmelse, när livet på något sätt har kapsejs och kapitulera och allt vad nu kan hända, så bara känner man att jag måste ju höra mig av till just dig. För du har så mycket Jesus i dig att du kommer att bemöta mig på samma sätt som Jesus själv skulle bemöta mig. Med nåd, sanning och kärlek. Då den helige ande förvandlar oss så blir vi automatiskt sådana människor som desperata människor kommer att dras till. För det andra, vi börjar fungera i den heliga andes gåvor. De heliga andes gåvor är till för att du och jag på ett övernaturligt sätt ska sprida de goda nyheterna. Jag har en dröm för Sion och Vasa, alla församlingar, också Korsnäs. Att varenda medlem i denna församling och alla andra församlingar skulle veta att det här är mina gåvor. För vi behöver vara utrustade i en tid som denna. Och förstå mig rätt när jag säger det här. Och det är inte så svårt, för det är inte så svåra saker jag säger. När pappan möter sin son, vad händer då? Det står att han gav han kläder. Han gav han en ring, han gav skor, han gav bälte. Han gav det mesta. Det vill säga, han uppfyllde sonens alla behov. När människor kommer till dig, kära vän, så behöver du och jag ha någonting från Herren som vi har att ge dem. Petrus och Johannes, när de mötte på den här lame mannen, sa de: silver och guld det har vi inte, men det vi har det är vi. I Jesu Kristi namn, stig upp. Vi behöver ha den heliga andes liv på vår insida, att när syndare människor kommer till oss så kan vi säga: det vi har det ger vi dig, i Jesu namn här har du. Att vi har det här livet i Kristus som vi kan förmedla vidare till människor som behöver honom. Vad har du att ge människor som kommer till dig? Du har livet i den heliga ande, och det är där som dina nådegåvor och tjänstegåvor bara kan blomma ut till höger och vänster. Och har du ingen aning om vad du har för gåvor, ja, men vi kan ju be för dig. Paulus gjorde det. Han bad för folk till höger och vänster, och sen om det segade ihop lite som för Timoteus, så sa han: nu ber vi på nytt. Så gåvorna bara får flamma upp igen. För vad Vasa behöver, det är inte egentligen, eller det är mycket saker, men vad de behöver bland annat, det är dina nådegåvor som Gud har gett dig, för att du på ett övernaturligt sätt ska kunna berätta om de goda nyheterna. För att du ska kunna säga: det jag har, det är dig. Stig upp. Stig upp ur din misär. Stig upp ur din nedstämdhet. Stig upp ur var du än befinner dig. Jag vet vad jag har, och det ger jag dig. Vi behöver mera profetia. Vi behöver mera kunskapens ord. Vi behöver mera helanden. Vi behöver mera uttydning av tungotal. Vi behöver mera vishet, och så vidare och så vidare. Och allt det har Gud gett sin församling. Så du har ju dessa gåvor. Bara sök dig till honom och låt den heliga ande komma över dig med bullar och bång, så att han får ge dig det som han redan har tänkt att du ska ha. För det sista och den tredje saken jag vill bara snabbt säga till sist. Vi får en sällsynt frimodighet. Det är någonting speciellt med andefyllda människor när det kommer till frimodighet. Man gör saker som man funderar hur all sin dag vågar han eller hon göra det. Och inte vet man det själv heller, men man skyller på den heliga ande. Det är någonting fräscht och fint som händer med oss när vi får uppleva dopet i den helige ande. Det står, och nu vill jag säga någonting som du kanske inte har tänkt på varenda dag. Det står: när fadern står och ser på avstånd, så upptäcker han sonen. Och vad han gör är att han rusar fram till honom. Vad den helige ande gör med oss är att vi börjar gå den andra milen för syndare. Vi börjar göra saker för dem som de inte är värda eller förtjänar. Men vi gör det ändå, för att Guds kärlek i oss får oss att älska dem. Så vi dras, det är inte så bara att syndarna dras till oss, utan vi också dras till dem. För vi älskar dem. Genom den kärlek som Gud har gett oss. För den heliga ande är verksam och kommer över oss, kommer vi alltid att vara beredda att gå den andra milen för syndare som behöver Gud. Det är någonting som hände med mig när min vän ringde i fredags. Jag stod inte egentligen själv på det, jag sa det till Gud att vad är det här för någonting. Men jag började se i min resekalender, har jag möjlighet att få träffa honom. Det blev som en kärlek på min insida som jag egentligen inte förstår varifrån den kom, för den här vännen till mig har gjort så mycket illa och sårat mig så väldigt många gånger de sista året. Och det kan egentligen inte vara jag själv som får de här idéerna, utan det är någonting som bara den heliga ande gör med en. Att man börjar göra saker för andra människor som inte förtjänar det. Man börjar ge kärlek, man börjar älska dem, man börjar bry sig, man till och med slänger euron på dem om det så behövs. För att vi börjar agera på samma sätt som Jesus gör. Vi får uppleva den heliga andes liv i oss. Kära församling, låt oss idag fyllas av den heliga ande. För Guds skull, för din skull, men framförallt för dina medmänniskors skull. Din familj, om jag får säga det till sist. Din familj mår bättre av att du är uppfylld av den heliga ande. Du mår bättre av det. Dina arbetskollegor mår bättre av det. Jag mår bättre av det. Vi mår alla bättre av att få uppleva den heliga ande, så att vi börjar leva på det sättet som Jesus själv levde. Ska vi bara ställa oss upp och få upp lite lovsång, så ska vi avsluta snart och be. Kanske du finns här som idag ska behöva få lite nytt dop i den heliga ande. Så kanske ska behöva uppleva en ny revitalisering av Gud. Du kanske känns så jättelångt bort de alla punkterna som jag beskrev, och du har arg på mig och så vidare. Och det får du vara. Men lösningen är inte att fortsätta vara på mig, utan lösningen är att du får ta emot den heliga ande. Och du kanske säger, ja men 1927 så gjorde jag det. Du kan göra det många gånger. För så Paulus säger att vi ska varje dag arbeta med bevan och fruktan på vår frälsning. Så varje dag så behöver vi mer och mer från Gud. Det finns ingenting enligt mig som är mycket vackrare än när man ser äldre människor, om man nu får tala om dem en sekund, som hela tiden bara längtar efter mer från Gud. Mer från Gud. Jag behöver mer från Gud. Jag är inte nöjd för att jag tjänar Gud i 70 år. Det finns ännu mera jag behöver från Gud. Och kanske är du här som bara känner, oj, 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 jag behöver få mer från Gud. Du kanske inte känner igen dig i någon av de där tre punkterna som är på skärmen. Men då kanske en bra start att bara komma hit fram och säga, Herre, jag behöver dig ännu mer. Hjälp mig, Herre, att bli syndarens vän. Att bli människor som kan älska dig och tro på dig och din omvändelse och ditt ord, men samtidigt vara en bästa vän med människor som behöver dig. Herre, om de finns här ikväll som idag bara behöver uppleva ett nytt möte, ett nytt